En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Det här gör ju också att de journalisterna som åker dit, som åker till Spanien, och svenska journalister åker till bland annat, ja, Barbara Alving är mest känd, hon är i Madrid, hon är i Valencia. De sitter ju i de här, de ser ju de här situationerna. Och de vid luftattackerna springer de ner i sina skyddsrum. De skriver från skyddsrummet i princip. Och de delar utrymmet med kvinnor, barn, äldre, de som är kvar. Så tack vare spanska inbördeskriget så får ju världen en helt ny syn på den civila människans roll i de här framtida krigen. Det har man ju inte sett tidigare på samma sätt. Första världskriget var givetvis blodigt även för civila i en viss mån, men inte alls i den här utsträckningen.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Välkomna till Militärhistoriepodden. Mitt namn är Peter Bennesved.
Och jag är Martin Hårdstedt.
Och idag ska vi snacka om spanska inbördeskriget. Och vi har lite under rubriker också. Kondolegionen, huvudpratar en del om.
Ja.
Eftermälet, vad lär man sig? Och ska vi prata lite om krigets karaktär också. Men vi kan väl... Men jag vet inte om de där tre sakerna liksom verkligen kan sammanfatta spanska inbördeskriget. Vad ska man egentligen säga? Vad är det för slags krig det här?
Spanska inbördeskriget är ett typiskt inbördeskrig. Det är ju ett logiskt uttalande. Nej, men det innebär ju att det har inbördeskrigets karaktäristik. Det vill säga ofta ganska amatörmässig krigföring. Det brukar ofta karakterisera de här inbördeskrigen. Sidorna är drivna av ideologiska och politiska drivkrafter. Ofta är det så att krigföringen också i krigföringens kölvatten kommer väldigt mycket brutalitet. Om vi tar några klassiska inbördeskrig i Europas historia, till exempel det i Ryssland som utkämpas efter revolutionen, eller i Finland eller i Spanien, så har de ju gemensamt nämligen att de följer ju väldigt mycket summariska avrättningar. I Spanien är det ju så att man fortfarande än idag inte vet vad 100 000 människor har tagit vägen, och man räknar offren till ungefär 500 000. Och som vi kommer att komma in på under det här programmet, så är det ju inte, det är inte avslutat krig. Man har ju på intet sätt avslutat det här kriget. Tittar vi på vårt grannland och inbördeskriget i Finland 1918, så är ju det på ett helt annat sätt avslutat. Det är uppgjort och det är utrett.
Jag vet inte, man kan kanske kan man jämföra med Tyskland på något vis? Alltså, jag tänker att ja, men Franco vann då och satt vid makten fram till 1975. Fascisterna liksom vann ju det här på något sätt. Samtidigt så känns det inte avslutat i det att man inte har rätt ut de här sakerna. Kan man jämföra då, en tanke som slog mig nu bara, skulle man kunna jämföra med Tysklands liksom hantering av krigets efterspel, eller hur ska man på sätt och vis, det var ju någon annan som vann där, men det känns ändå som att det är mer utrett.
Ja, jag brukar säga så här, att en sak som man kan faktiskt ha stor respekt för när det gäller Tyskland, det är ju att man har rätt ut. Man har gått verkligen till botten. Jag kan tycka att man nästan idag egentligen är lite för självspäkande. Mm. Man resonerar som så, ja, men vi har ju stått av två världskrig. Därför har vi inget skäl att klaga över till exempel massvåldtäkter i tyska städer av Röda armén efter andra världskriget och sådana saker. Och då går man väl nästan lite för långt. Men det är klart att man har rätt ut i Tyskland på ett helt annat sätt. Detsamma gäller ju vårt grannland Finland som jag nämnde. I Ryssland har man ju inte gjort det. Och Spanien har man definitivt inte gått till botten med vad som hände. Det är ju så att fortfarande idag, om man går in på så att säga fel ställe och säger fel saker, så kan man hamna i trubbel. Det finns en debatt i det spanska samhället fortfarande om Franco. Det finns för och emot, och det är inte självklart att man alltid är emot regimen.
Jag satte på detta nu alldeles nyss. Jag kan ta det nu. Alltså jag var iväg på en teknikhistorisk konferens alldeles nyligen och presenterade en del av mitt avhandlingsarbete. Och då kom jag in på den här delen med spanska inbördeskriget och bilden av skyddsrummet där, och det spelade en ganska stor roll för hur skyddsrumspolitiken utvecklades i Sverige. Men då satt det en kille i publiken som var från Spanien. Tyvärr pratade han inte jättebra engelska, så det var lite svårt, och han ställde någon fråga då om de här olika skyddsrumstyperna och så tänkte jag skulle kunna svara på det, men han kände sig inte riktigt nöjd efteråt, så kom han fram då efter den här sessionen och så sa han var ganska arg faktiskt. Och så sa han att han tyckte att jag då, när jag pratade om The Barcelonian Shelter, den här bilden av det, Barcelonas skyddsrum, att det var att jag i princip återberättade republikansk propaganda.
Jätteintressant.
Ja. Och då, jag menar, det är 2019 som detta händer. Och jag blev lite ställd, för min del, svaret från min sida var ju ganska givet att, alltså, ur mitt perspektiv spelar det egentligen ingen roll om det fanns ett sånt skyddsrum, eller det fanns någon speciell typ av spanskt skyddsrum. Så det är inte relevant. Frågan var ju mer så här bilden av det och hur det spelade roll i en svensk kontext.
Jag antar att det som han ju upprördes över var att du så att säga påskinnade på något sätt att det förekom någon sorts systematiska bombningar då.
Ja, nej, jag vet inte riktigt. Jag hade lite svårt att uttolka det, han var ganska dålig på engelska. Men han var upprörd över antingen så var det att bombningarna kanske, han inte tyckte att de var så systematiska som jag lät tro, alternativt att skyddet inte fanns, att det inte fanns någon speciell sorts spansk skyddsrum som skulle vara särskilt bra. Och det är väl, kan jag gissa, att det var nog det han ville föra fram egentligen, att de var i princip oskyddade. Och det säger ju även de källor jag tittar på också i stort sett. Men bilden av det spanska skyddsrummet där i Barcelona fick ett stort genomslag. Men det var intressant, för jag insåg det där och då att det här är fortfarande kontroversiellt.
Just det, och jag tror ju så här, att det som är intressant med spanska inbördeskriget, det är ju inte bara det som händer i Spanien, utan det är också de slutsatser man drar. Därför att på spanska inbördeskriget så följer ju sen den stora konflikten i Europas historia, nämligen andra världskriget.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag tänkte vi skulle kunna ta några grundläggande förutsättningar.
Ja.
Spanien är ju en republik som har mycket stora problem. Och man blir en republik i början på 30-talet. Och man uppfattar då från vissa grupperingar i samhället att det här kaoset står man inte ut med. Den spanska armén är stor. Man har enormt mycket höga officerare, men man har väldigt få egentligen reguljära förband som är någonting egentligen ur europeisk standard, om man jämför med europeisk standard. Det man har är väl två att betrakta som, jag vet inte om man ska kalla dem för elitförband, men i spanska Marokko finns det då två stycken förband. Den ena är ju deras främlingslegion, och sen är det ett förband som kallas för regulares, som är faktiskt marokkaner, många afrikaner man har värvat in. Och en av cheferna då för främlingslegionen i det här sammanhanget är ju generalen Franco. Och för att göra en mycket lång historia kort så inleds då ett kuppförsök 1936. Och det som är så intressant med det här kuppförsöket är att för att få egentligen riktig fart på den här resningen mot republiken så måste man föra över de här förbanden som finns i Marocko, ungefär 10 000 man. Och här kommer vi direkt, så kommer vi in på det som jag tror vi kommer prata en hel del om idag. Nämligen att Tyskland, Hitler, ger ju Franco-sidan möjlighet och med hjälp av att man skickar 20 stycken transportflygplan. Man upprättar en luftbro som man brukar ibland säga till den första luftbron i världshistorien.
Och det var, den här förfrågan mottog de med glädje, för att han bad ju, general Franco bad ju bara om 10 plan.
Och fick 20.
Och fick 20.
Och här är vi nu inne på en sak som är jätteintressant, att från tysk sida är man ju intresserad direkt av att finnas med i spanska inbördeskriget. Av många olika saker. Politiskt därför att man tänker sig att detta är naturligtvis en allierad i Europa. Kanske en allierad i ett kommande storkrig. Och det andra är ju att man har ju möjlighet här nu att pröva helt enkelt sin militära förmåga.
Det finns också industriella intressen i Spanien.
Ja, självklart.
Järnmalm och kopparmalm. Det är ju, de byter ju de här planen mot just malm också.
Mot malm. Och Spanien använder det man har. Det som är spännande är ju att Tyskland 1935 har kastat ut Versailles. Fördraget genom fönstret och börjat återupprusta. Man inledde 36 egentligen en form av fyraårsplan nästan i sovjetisk anda för att upprusta den tyska krigsmakten. Och här har man nu plötsligt en möjlighet att faktiskt testa sina vapen, och det är första gången man använder tysk trupp utanför Tyskland sedan första världskriget. Det här leder till att det som först är ett kuppförsök, som ett begränsat kuppförsök som rimligtvis republiken kanske hade kunnat av att hantera, utvecklas istället till något helt annat, nämligen ett inbördeskrig som kommer att pågå fram till 1939. Och där man ju kan säga väldigt enkelt, för att titta lite på förloppet, där kriget ju framförallt förs ju i de norra och de östra delarna av Spanien kring Madrid, och där ju republiken håller Basken provinserna, de östra delarna av Spanien, och där nationalisterna då ledda av Franco snabbt tar de västra centrala delarna av Spanien.
Man kan prata lite om republikanerna, för de fick också understöd från sitt
det
håll.
Fick de.
Och det är ju lite speciell karaktär, men egentligen så i slutändan så blir det ju också saboterade. Då har ju Sovjetunionen då som byter egentligen spansk guld, för republikanerna då skryter om att de har här. De har ju sin guldreserv som de kan garantera sin ekonomi med. Och det är ju en fördel som de har gentemot Franco. Han har ju inga sådana reserver.
Eftersom han ju inte egentligen, han representerar ju egentligen inte det lagliga Spanien.
Nej, precis. Han representerar ju bara armén och det. Men då byter alltså republikanerna en hel del guld mot sovjetiska flygplan och
stridsvagnar och
krigsmateriel. Men man kan ju också titta på hur England och Frankrike agerar här. Frankrike var väl egentligen villiga att kliva fram på republikanernas sida, men blev övertalade av britterna egentligen till den här non-interventionspakten.
Ja, man vill isolera det här kriget, och där har man ju med att det finns en massa olika skäl till det. Man är rädd för att det här ska sprida sig. För kom ihåg att det är en period i Europas historia där man fortfarande lever efter första världskriget, aldrig mer. Det finns inte någon opinion till exempel i Storbritannien för ett europeiskt stort krig. Man har uppfattningen att Versailles-fördraget har varit för hårt mot Tyskland. Man accepterar lättnader när det gäller, man ser mellan fingrarna med det. Väldigt, väldigt ambivalent hållning från de allierades sida.
Och framförallt är de ju mer rädda för kommunismen än vad de är av.
De är absolut mer rädda för kommunismen.
Så den här non-interventions pakten leder ju egentligen bara till att man lägger upp ett ekonomiskt embargo mot republikanerna, vilket skälper deras, alltså de får inget stöd. Och så tänker man sig då att Italien och Tyskland också ska skriva på det här. Och de bara förhalar ju den här processen medan Hitler då skickar flygplan ner till Franco. Så att konsekvenserna av den blir ju snarare att Tyskland och Frankrike saboterar.
Mm, mm. Och man kan säga att republikanska sidan, de stöttas ju framförallt naturligtvis av kommunister, socialister och liberaler. Medan Franco-sidan, där har man ju de traditionella, vad ska vi kalla det för, konservativa stöttepelarna i det spanska samhället. Kyrka, ämbetsmannastaten och armén. Och man bildar en samarbetsorganisation som heter Falangen. och vi ska inte gå in mer på det här i detalj. Ja, det men det här komplext. Är laguppställningen. Men det är rätt viktigt det du säger, att Sovjet är också med och stöttar, men på ett utlöst sätt tar ju betalt med den här guldreserven. Ja, man får väl säga att man lurar i stort sett den spanska republiken, som ju betalar mycket, mycket mer för
samtidigt
de här
krigs... Samtidigt såg han ju ändå en stor potential i det här, att man skulle kunna få ett nytt kommunistiskt land i Europa och absolut. Man skulle bryta isoleringen och slippa det.
Och vi ska inte heller sticka under stolen med att man skickar ju en hel del rådgivare. Man brukar räkna med väl ungefär med 2000 sovjetiska militärer finns sammanlagt i Spanien under inbördeskriget. Ungefär 500 samtidigt under, så att säga.
Så de internationella brigaderna är ju i princip tränade av dessa.
Ja, det är de, och det är 30 000 man. Och den här krigsmaterialen är naturligtvis helt avgörande för den republikanska sidans krigsinsats. Alltså trots att man blir lurad på den här guldreserven. Men man kan väl säga så här då, att det som händer med inbördeskriget är att man ju 1937 tar man ju de norra delarna. Vi har själv återkommit till det här. Det är operationerna mot Bilbao med Guernica och så vidare. Och sen under 38 och 39 tar man de här, och den här stora viktiga uppgörelsen, den slutuppgörelsen i kriget är ju slaget längs med Ebrofloden då, som vi har anledning att diskutera lite mer här, som är republikens sista försök. Men jag tycker att man ska väl kunna börja prata lite om tyskarnas intresse för Spanien, och man förknippar ju det tyska intresset för Spanien och militära intresset för Spanien med den här Condor-legionen som man sätter upp. Och den omfattar ungefär 5 000 man. Och det intressanta är ju att det här tystar man ju ner i Tyskland. Man vill inte skylta med att man finns i Spanien. Det är intressant. Det är ju först efter Francos seger som man lyfter detta som en stor succé. Och vad var det här för soldater? En del var ju frivilliga, kanske inom citationstecken. En del var faktiskt ditkommenderade.
Och framför... Det här var väl i princip elitsoldaterna, var det inte det? Eller elitpiloterna, det var väl ingen...
Ja, eller man har faktiskt en idé om att man ska rotera så många som möjligt i Spanien.
Okej.
Okay. Ja, ungefär 20 000 man kommer att tjänstgöra över tid i Spanien. Och det är ju för att man vill ge dem stridserfarenhet, helt enkelt. Av samma skäl att man faktiskt samarbetade med Sovjet under mellankrigstiden. Så det innebär att spanska inbördeskriget är väldigt intressant ur ett andra världskrigsperspektiv och ur ett tyskt militär, vad ska vi säga, upprustningsperspektiv. Vad är det man framförallt testar i Spanien? Ja, det är flygstridskrafterna.
Visst. Och man brukar ju kalla det här för en slags generalrepetition inför andra världskriget.
Ja, och det kan man väl säga. Det är väl en sanning med modifikation. Därför man testar väl framförallt flygstridskraften. Det är flyget där man drar en hel del slutsatser.
De har ju med sig luftvärn också. Jag tror att den här 88...
Ja, det har man. Så man testar flygbomb. Man testar, som du är inne på, 88, den som blir den legendariska, så oerhört kraftfulla, faktiskt från början luftvärnskanoner, men sen kommer ju att användas även som antitankvapen och sätts ju sen in i tyska stridsvagnar som huvudkanon, helt enkelt. Den finns med i Spanien redan. Och sen förgör man ju försök med pansarvapnet, men där är ju resultatet mycket mer tveksamma. Och ett skäl är ju att man sätter ju in de här enklaste varianterna, Panzerkampfwagen 1, som ju egentligen är ett stridsfordon, lätt bepansrat stridsfordon med kulsprutor. Så där får man egentligen ingen värdemätare på pansarvapen.
Är det inte så att Beaver snackade om det där också?
Anthony Beaver, ja.
Att han diskuterade också topografin här. Att den spanska topografin inte är jättebra för pansar.
Nej, för pansarstrider överhuvudtaget. Då kan man väl säga att det där stämmer väl inte riktigt om man tittar sen på andra världskriget. Men jag tänker på med Ardenner-offensiven och så vidare. Det var väl inte en terräng passad för pansar. Nej, jag tror att det handlar mer om att de trupper som skickas dit, eller de framförallt materiell som skickas dit, den är inte tillräckligt slagkraftig. Det är ingen värdemätare. Så man kan säga att när det gäller pansarvapnen, vi skulle egentligen kunna lite släppa den sen, så kan man säga att där drar man inga slutsatser, utan den utveckling dit man utvecklar det tyska pansarvapnet sen så småningom, den leds ju mer av egentligen två riktningar. Dels är det så att säga en allmän oro i den tyska generalstaben att man vill inte släppa iväg de här pansardivisionerna för långt, utan man vill hela tiden se till att infanteri och artilleri följer upp. Medan det blir då enskilda tyska befälhavare, framförallt Guderian, som utvecklar den här idén om att man har pansarkilar som man helt enkelt vågar släppa iväg, va? Utan egentligen det här understödet. Så att här är en sak som är väldigt viktigt att komma ihåg, att Spanien påverkar inte utvecklingen av pansarvapnet. Och utvecklingen av pansarvapnet, det som ju förknippar med den här klassiska blixtkrigstaktiken, den har mer att göra med enskilda befälhavares initiativ. Den tyska generalstaben, överkommandot, var hela tiden orolig, så sent som under offensiven mot Frankrike 1940, att släppa iväg de här pansarkilarna. Utan det är ju mer så att det växer fram en lysande pansartaktik då. Men som man inte var helt enig om, och det fanns rädslor kring att göra detta. Men nog om det. Flygvapnet är ju intressant däremot. Det tycker jag ju är det mest spännande med Spanien.
Ja, men ja, precis. Men ska vi kolla, ska vi fundera lite över, ska vi gå igenom några av de här huvudsakliga vad ska man säga, händelserna?
De viktigaste händerna.
Ja, ja. Ska vi bocka av dem? Eller?
Ja, jag tycker nu finns ju väldigt många slag naturligtvis.
Ja, det är precis. Och det kan man väl säga att det här är ett krig som är väldigt svårt att liksom diskutera. Det finns ingen riktigt rak linje. Det finns ingen liksom enkel utvecklingslinje att diskutera heller. Men nej, det finns ju några tillfällen
som är intressanta, ja, ur ett militäriskt
och vi kan återkomma till Guernica bland annat när vi pratar om luftkriget där. Men det finns ju några andra också. Vilka ska vi nämna?
Ja, man kan väl säga så här, dels tycker jag nog att det är intressant med det här slaget. Det är lite svårt att uttala det här faktiskt. Du får hjälpa mig här nu då. Guadalajara. Det är ett slag som faktiskt utkämpas i mars 1937. Och det är väldigt intressant ur det perspektivet, nämligen att även italienarna finns ju på plats i Spanien.
Och det här är egentligen det enda slaget då republikanerna lyckas med någonting, va? Eller kan man
vara så
fräck?
Nej, det är inte enda gången, men man kan säga att det är en av de få gångerna som republikanerna har en väldigt tydlig militär framgång. Italienarna sätter in ett antal divisioner i en offensiv som stoppas upp av republikanerna. Och det intressanta är att det är italienskt pansar mot faktiskt republikanskt infanteri som är relativt väl förberett. Och dessutom faktiskt så är det så att det är sovjetiskt flyg. Och här har man då diskuterat just detta att pansaret stoppas upp av kombinationen av ett väl förberett infanteriförsvar och ett luftangrepp från republikens sida. Det är lite intressant att det betyder att ändå de här flygstyrskrafterna som Sovjet hjälpte republik med fick en betydelse. Det intressanta egentligen med slaget i mars 1937, den är ju dels att man drar slutsatser i omvärlden kring det här. I Frankrike säger man så här, ja men titta, pansar kan inte rå på infanteri som är väl förberett, grupperat i försvar. Från tysk sida säger man så här, nej men det beror bara på den italienska inkompetensen. Och därför drar man ingen slutsats om det här, utan man fortsätter som vi har varit inne på att utveckla sin pansartaktik fortsatt. Återigen ett belägg för att just när det gäller pansartaktiken så har inte inbördeskriget i Spanien så stor betydelse. Samtidigt kan man också säga att flyget visar sig ha en stor betydelse. Man kan alltså med flygstridskrafter stoppa pansaranfall. Och det är ju någonting som man tar med sig in i andra världskriget.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag tycker en annan sak som vi ska lyfta fram är ju att italienarnas insatser under spanska inbördeskriget är katastrofala på många sätt. Och man säger från tyst håll att man insåg inte riktigt italienarnas militära svaghet. Och det har man kommenterat i efterhand. Det finns ju en del intressanta. Man intervjuar väldigt mycket tyska officerare efter andra världskriget. Och där framkommer i många av de intervjuerna att bland annat bland de som var med faktiskt i Spanien, redan i Spanien, på tysk sida, att man sa att vi insåg inte italienarnas svaghet utan det är i efterhand. Så att man kan väl säga så här sammanfattningsvis att för Spanien så är det mest intressant att det är tyskarnas, vad man drar för slutsatser från tysk sida, tycker jag. Men slaget vid Guadalajara
Guadalajara är ett
tycker jag exempel. Ett annat exempel vi skulle kunna diskutera, det är ju faktiskt Ebroslaget.
Just det, och det är mot, man kan säga bara avslutningsvis att här att Guadalajara har väl då, det här är ju en del av offensiven mot Madrid då. Och att de egentligen stoppar upp nationalisterna.
Ja, nationalisterna vill omringa Madrid, ja, och genom att man lyckas trycka tillbaka italienarna här så håller man fortfarande så att säga landförbindelse med Madrid kvar då.
Och det här leder väl till bland annat att Madrid inte faller på väldigt långt.
Det är på lång tid först precis i slutet, va. Så jag tycker att det man kan lyfta fram det andra slaget som jag tycker är intressant ur militär operativ och militär taktisk synvinkel. Det är ju det stora Ebroslaget, det som är i särklass den största uppgörelsen, militära uppgörelsen under inbördeskriget. Och det är ju längs med Ebrofloden, och bakgrunden är ju där att vid det laget så är ju alltså den här östra republikanska området har ju blivit kluvet. Så det betyder att det finns alltså en del kring Barcelona, Katalonien, som är under republikansk kontroll. Och sen är det så att säga i den sydöstra delen av Spanien med Valencia, Madrid och så vidare. Och då vill man från republikansk sida vinna en framgång. Det är viktigt att för omvärlden visa att man har en seger. Man behöver en seger. Och man har en idé om att man ska kunna öppna upp den här korridoren och öppna upp då förbindelsen mellan de här två områdena som man då i norr och söder som man kontrollerar. Och då sätter man igång den stora offensiven vid Ebrofloden. Den är framgångsrik inledningsvis. Nationalisterna blir tagna på sängen. Men sen fastnar man ju i en, vad ska vi säga, en sorts ficka med ryggen mot floden. Och här kommer ju det hela att utvecklas till ett utnötningskrig i alla första världskriget skulle man kunna säga. Och det här så småningom förlorar ju republikanerna hela det här slaget med enorma förluster. Nationalisterna också stora förluster, men då finns en stor skillnad. Nationalisterna kan ersätta de här förlusterna framförallt med krigsmateriel från Tyskland.
Republikanerna blir isolerade.
Ja, republikanerna bränner hela sin armé här. Ja. Så egentligen är Ebroslaget helt avgörande. Här kan man diskutera flera saker. För det första, om vi går lite till nationalistsidan, kan man säga att Francos generaler vill ju säga till Franco, lämna den här fickan. När man lyckas stoppa upp den republikanska offensiven någon gång i oktober-november 1938. Den sätts igång i sommaren 1938. Huvudstriderna förs egentligen under augusti. Men när man har stoppat upp den här offensiven så säger generalerna, men låt den här fickan vara kvar. Vi bevakar den bara. Vi tar nu det republikanska kärnområdet, framförallt kring Barcelona. Men då vill Franco nöta ner och vinna knäcka så att säga republikanska armén. Så det är det ena. Och där säger någonting om Franco. Franco är ju under hela egentligen kriget visar sig ju, han är en politisk skicklig ledare, men han är inte, ingen stor militär, och han är oerhört försiktig. Och han är väldigt lite för såna här, vad ska vi säga, snabba, rörliga offensiver och sådana saker. Utan han vill liksom successivt vinna det här kriget. Det intressanta är ju här, hade republikanerna låtit bli den här offensiven, utan hållit ut, och andra världskriget hade börjat. Nu är vi inne på konfrontaktiskt resonemang. Det är lite intressant. Mm. Kunde man ha fått med sig, fått stöd? Tänk om andra världskriget hade inletts.
Mm.
Det, där tanken svindlar ju lite. Mm. Så skulle man kunna säga i Sebelslaget. Så att, de där två sakerna. Sen tycker
men
jag väl
känns
att,
det, men är det verkligen, men det undrar jag om det hade spelat en roll i slutändan där. Det är klart att det är ju avgörande slag i det att, precis som du säger, att den republikanska armén i princip bara faller samman.
Ja. Ja,
den
bara försvinner. Det finns inget kvar egentligen. Nej. Efter.
Och det finns ju inget försvar av Barcelona sen. Det nej. Som följer nej. Sen är ju nej. Den här offensiven nej. Mot Barcelona och som också leder till krigets slut.
Ja.
När Barcelona faller så faller ju Spanien. Man
ja. Republikanerna. Och sen tas de andra av.
Visst, och de flyr, ja. Några ledarna flyr upp i Frankrike och så vidare.
Ja.
Men jag menar, ja, det är klart du kan ju fundera, men de hade ju aldrig kunnat, det är inte så att republikanerna hade kunnat slå tillbaka mot Franco. Och
nej, men alltså, nej, resonemanget bygger ju på att andra världskriget hade inletts, så därför hade de allierade. Västmakterna hade gått in och stöttat den här republiken. Det är det som hela resonemanget bygger på. Och att man liksom hade upprätthållit det här då.
Mm. Men det sista, det var inte den avgörande sak här också, Ribbentrop och Molotovpakten?
Jo, den är det ju därför att plötsligt så sitter ju de här två, vad ska vi kalla det för, bidragarna till spanska inbördeskriget, de sitter ju i samma båt. Va? Så att det är mycket komplicerat. Så att man kanske ska avhålla sig från sådana kontrafaktiska resonemang, men det är en intressant tanke. Jag tycker...
Ja, det är absolut intressant. Ja. Men jag bara tror att det är omöjligt. Men i och för sig, det förutsätter ju att Ribbentrop och Molotovpakten gick igenom. Så.
Sen tror jag att den tredje egentligen delen av spanska inbördeskriget, det här är två stycken operationer nu eller slag som vi nu har diskuterat. Den tredje som jag tycker man kan lyfta fram, det är ju slutstriderna kring Bilbao.
Mm.
Som är intressant. Där slår man ju så en järnring då, som man säger, från republikens sida. Och där, i det ingår ju också den här bombningen av Guernica i april 1937. Det här är alltså tidigare Nebroslaget, det går lite tillbaka i tiden nu. Och det som är intressant där tycker jag ur taktisk synvinkel är ju att man från tysk sida, när det gäller flygstrategin, så är man ambivalent hur man ska göra. Högkvarteret i Tyskland tycker att man ska framförallt använda de här bombplanen. Och nu pratar vi om två, tre motoriga.
Hankel 111 bland annat.
Hankel 111 och Dornier 11. Vi pratar om Junker 52. Inledningsvis har man inte de planen heller, ska vi säga. Där har man sämre. Gammalt Hankel 51 bland annat. Och inledningsvis så vill man att man ska bomba på djupet. Bomba mot republikanernas artilleriställningar, mot infrastruktur och militärförråd och sådana saker, truppkoncentrationer. Men så småningom så utvecklas det ändå en sån här, det vi skulle på engelska kalla för close air support-taktik. Där man på ett ganska primitivt sätt då egentligen flyger in, tittar ner och släpper. Och där så att säga ledarplanet, när ledarplanet ger signal, då släpper man sina bomber. Och det ger då nationalistsidan möjlighet att liksom flytta fram sina trupper till stormavstånd, kanske 100 meter från republikanskt ställe.
Fungerar det då, undrar man ju. Men ja. Richthofen säger ju i sina anteckningar, då, han visar ju stor frustration över att nationalisterna inte följer upp.
Nej, de gör inte det. Men det är ändå så att här har vi liksom fröet till någon form av och också att man sen får ju in lite senare de här Junker 57-erna som ju släpper sina störtbombar som ju också har väldigt, väldigt stor psykologisk effekt med sin siren och hela detta.
Men en sak jag skulle vilja fråga där då, man kan diskutera, för att det där förutsätter ju också att det inte egentligen finns någon motståndare i luften. För vid det här laget så har ju då Kondolegionen fullkomlig dominans i luften.
Och man har också fått in de här med Messerschmitt 109 ska
precis.
Tilläggas.
Och det betyder ju också att de kan skicka in sina bombplan utan egentligen någon försvar eller utan några jaktplan som stödjer dem. Ja. Alltså de har ju i princip fritt fram. Och det kan man ju fundera på om det hade varit gjort någon skillnad då om republikanerna hade kunnat möta i luften.
Ja, den skillnad som man brukar peka på den är ju att man plötsligt så tror man från tysk sida att våra två- och tremotoriga lätta bombplan, de kan flyga från jaktplanen. Och det är att man i inledningen sen så småningom av slaget i Storbritannien så blir man ju tagen på sängen av att man plötsligt möter ett jaktflyg från brittisk sida som ju är, håller samma standard som sitt eget jaktflyg. Och där drar man så att säga fel slutsats. Det här är ju sådana klassiker i militärhistorien, i krigets historia, att man drar fler fel slutsatser. Så här invaggas man in någon sorts säkerhet. En annan sak som utvecklas i Spanien som får stor betydelse, det är ju att det här jaktflyget inleder ju med att använda sig av de här mera gammeldagsa formationerna när man flyger in. Men lär sig sen så småningom att utveckla det här rotesystemet. Att man flyger två och två. Att man har en som jagar, anfaller, och en som ligger bakom och skyddar. Att man ofta jobbar ihop två och två i en så kallad svärm.
Okej.
Okay. Ja, och man har en rote ett och en rote två. Det här är ju den klassiska sen så småningom jakttaktiken. Och den lär man sig i Spanien. Den får jättestor betydelse och man har stor framgång med den underslaget om Storbritannien sen under andra världskriget. Men sen lär sig ju britterna snabbt det här och kopierar den här stilen. Så det är lite intressant att just det sättet att verka i luften i luftkriget i rotar, rot 1 och rot 2, utvecklas i Spanien. Det är ganska spännande.
Ja, det var spännande.
Det är spännande.
Men ska vi bocka av Guernica nu då?
Jag tycker vi tar Guernica. Jag kan ju bara nämna det att Bilbao och det här försvaret då av Bilbao, där man ju satsar sig väldigt mycket, och det ska vi också komma ihåg att Baskien är en region som ju står ju i mycket starkt motstånd mot Franco naturligtvis. Och vi ska inte fördjupa oss så mycket i det. Det är väldigt spännande i sig, det skulle vi kunna prata länge om bara det. Bilbao faller ju sen så småningom. Och i den här operationen 1937 så ingår ju den berömda bombningen av Guernica. Och vad säger du om det, Peter? Vad var bombningen av Guernica?
Det är en jäkligt intressant fråga. Det som är, om man ska kolla på bombningen rent strategiskt, så vet man inte riktigt, eller det är inte riktigt avgjort här nu, vad syftet var. För det första så vet man ju att det fanns väldigt mycket flyktingar från Durango, en stad som ligger strax norr om Guernica, som också hade blivit hårt bombad. Det är väl en hamnstad, jag förstår. Så där fanns ju ett stort antal flyktingar därifrån som hade samlats i Guernica. Sen är det ju en väldigt symbolisk stad, och Baskiens liksom huvudfäste med sitt berömda träd och så vidare.
Ja, det är ju Baskiens, det är ju där man, det baskiska parlamentet samlas. Det är ju symbolen för den baskiska självstyrelsen och så vidare. Det är det ju än idag.
Ja.
Och besöker man Basken och Guernica så kan man fortfarande se det här berömda trädet och så vidare. Det.
Just, och Kondolegionen hade väl då ett antal strategiska mål som de skulle bomba i Guernica. Ett antal broar, det tog sig från någon fabrik.
Ja, kring Guernica. Ja. Truppkoncentrationer.
Precis, och då var det ju då trupper från republikanerna som hade dragit sig tillbaka och samlat sig någonstans utanför. Så det fanns ju som något slags en ursäkt. Men sen är det ju frågan vad som hände där sen då.
Ja.
Men nu kommer ett antal vågor av tyska bombplan och som på låg höjd egentligen attackerar stadskärnan. Jag tror att de försöker sig på att bomba även utkanterna där man tänker sig att de här tillbakadragande trupperna finns.
Och också öppnar eld med kulsprutor mot människor på marken.
Då är det ju svårt att hävda att det är något särskilt strategiskt här när man går. Och det där att förmågan att, eller möjligheten att kunna gå ganska djupt ner är ju också en konsekvens av att det inte finns något som helst försvar.
Inget luft, inget och hållet, jaktflyg, ingenting. Nej.
Helt och hållet liksom öppet luftrum. Och en konsekvens här då är att de sveper över stan med sina bomber och brandbomber bland annat, och det utvecklas en stor brand som man slutar se. Man ser ingenting. Så när de här senare vågorna då kommer med större tremotoriga Junkers 52-er så släpper de ju bara bombarna rakt över här. De kan egentligen inte urskilja var de släpper.
Nej.
Så det blir ju väldigt, i princip hela stan förstörs ju.
Ja.
Men då är ju frågan här, alltså från republikanernas sida så säger man ju att, i början säger man att det var, eller från nationalisternas sida rättare sagt, så säger man att det var republikanerna som själva hade sönder. Alltså förstörde stan liksom i någon slags brända jordens taktik.
Ja.
Och sen så mjukar man ju upp den här tolkningen, och slutligen ett tag senare så erkänner man att det var republikaner eller nationalisterna som sen bombade. Så att redan från början så är det ju här ett propagandaproblem. Ja, ja. Hur ska man hantera? Vem var det som? För att ingen vill ju egentligen, de säger ju själva så här att ja, men det är våra stolta piloter skulle aldrig få för sig att göra någonting sånt så här.
Nej, vi vill ligga inte på den nivån.
Så måste man ändå erkänna att man ändå var ansvarig för det. Sen är det frågan hur många som dog då? Ja. Det är klart att om man jämför, nu får vi tänka sig att det här blev ju internationellt sprängstoff.
Men det gick ut över världen redan dagen efter.
Ja, redan dagen efter så rapporterades det om
och
den här
Picasso
bomben.
Började väl måla i Paris omedelbart.
Precis, bara några månader senare i juni 1937 så visade han ju upp sin berömda målning. Ja. Så att det här var ju liksom internationellt sprängstoff väldigt, väldigt snabbt. Men det var ju också frågan om hur många som dog då. Från republikanernas sida så har man ju rapporterat 1654 döda ungefär. Mm. Vid själva bomberna. Eller vid själva attacken. Men senare har man väl försökt dra ner den där siffran till 200-300. Exakt vad det är som har hänt här. Men det har att göra med de olika vittnesmålen. Det finns någon press som gick runt här så som ska ha räknat lik. Och han ska ensam ha räknat ihop 600 lik bara dagen efter. Ungefär.
Ja, då borde det vara 600 döda.
Ja, minst i alla fall. Mm. Men det är ju frågan med trovärdigheten här då, som man håller på att diskutera. Och fakta kring de här sakerna alltså, det är någonting som fortfarande är lite omdiskuterat. Och det har man kunnat börja diskutera först efter 1975, alltså efter Francos död.
Vem gör order?
Ja, det är frågan.
Ja. Och det är väl också en sak man har diskuterat. Mm. Är det en order från Franco? Är det en order på lägre nivå? Kommer det ner? Ja. Mm. Och som du säger, så att här pendlar det ju mellan, är det ren terrorbombning? Mm. Att man tänker sig att man skulle vilja bomba Guernica eftersom det är en symbol för den baskiska nationella identiteten och så vidare. Ända till i den andra änden att det helt enkelt är i stort sett ett misstag. Mm. Och här emellan pendlar ju förklaringarna.
Visst, det får ju stort symbolvärde när man diskuterar den sen inom någon
intervention.
Ja, i någon interventionspakten här också, hur man ska hantera det här. Ja, men
det man kan konstatera är ju att Guernica och bombningen av Guernica blir ju symbolen för nationalistsidans ondska, så kan man ju säga. Och Franco-regimen misskrediteras ju oerhört.
Och inte minst att trädet överlever.
Trädet klarar sig. Ja.
Och det är symbolvärdet i det är ju enormt också.
Är ju enormt då, ja. Mm. Så att här är vi ju inne på någonting som också börjar, nu vi glider över nästan lite på politiska frågor, nämligen med baskiska separatismen och baskiska nationalismen. Nu kanske vi ska lämna det här. Men jag tycker att det finns mer att säga om rapporteringen.
Ja, det tycker jag absolut. Alltså den här, och man kan väl säga så här att Guernica är ju, det har ju blivit viktigt. En viktig symbolfråga i efterhand. Men just för Sveriges del, jag tycker vi kan glida in lite hur man rapporterar om det här i Sverige också. För att det här blir ju så viktigt. Vad ska man säga? Journalisterna som åker och ser på de här sakerna. Nu vet jag inte om det var någon som var just i Guernica, men bombkriget överlag i Spanien blir ju en väldigt central sak som man rapporterar om. Det är en helt ny typ av krigsjournalistik egentligen som kommer fram i spanska inbördeskriget. Det beror på att för det första så är det första gången på europeisk mark som man utför den här typen av bombningar.
Så man har tidigare bara bombat i kolonierna, så att säga, om man uttrycker
sig. Britterna har ju varit väldigt skickliga på att bomba i kolonierna och använder många av de här taktikerna som tyskarna gör.
Italienarna har bombat i Etiopien.
Ja, italienarna absolut. De första bombningarna sker ju i Libyen. Mm. Men det här är alltså första gången som det här sker på europeisk mark. Mm. Och det finns någon slags, som jag tycker är väldigt intressant, och det finns någon form av luftskyddstänkande här. Och man bygger också en del skyddsrum och liknande för att kunna hantera det här bombkriget. Och det här gör ju också att de journalisterna som åker dit, som åker till Spanien, och svenska journalister åker till bland annat, Barbara Alving är mest känd, hon är i Madrid, hon är i Valencia bland annat. De sitter ju i de här, de ser ju de här situationerna. Och de vid luftattackerna springer de ner i sina skyddsrum, de skriver från skyddsrummet i princip. Mm. Och där får en helt ny typ av
autenticitet.
Ja. Och de delar utrymmet med kvinnor, barn, äldre, de som är kvar. Mm. Så tack vare spanska inbördeskriget så får ju världen en helt ny syn på den civila människans roll i de här framtida krigen. Det har man ju inte sett tidigare på samma sätt. Första världskriget var givetvis blodigt även för civila i viss mån, men inte alls i den här utsträckningen. Och Och det var ju mer en fråga om svält, sjukdomar, handelsblockader och annat som drabbade civilbefolkningen. Spanska inbördeskriget sätter precis fingret på det här nya som vi måste hantera. Och då är det alltså journalisterna väldigt centrala i det. Bilder kommer upp i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet här bland annat, där man får se precis samtidigt som luftskyddspolitiken har byggts på.
Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Din motpol här på konferensen, det är väl han kanske var upprörd över då, var väl just bilden av att nationalisterna bombade civila. Var det det som han tyckte var propaganda?
Ja, men jag tror nog snarare det handlar om att de här skyddsrummen som man väl byggde, den typen av så som man faktiskt hanterade från civilt håll, det var så undermåligt.
Alltså okej, så han tyckte att du liksom på något sätt överdrev den republikanska sidans förmåga att försvara eller skydda sin civilbefolkning. Det är väldigt intressant.
Ja. Ja. För att de här, det är ju ungefär samma sak som luftskyddsarbetet i Paris under första världskriget. Det fanns ju, men det var ju oerhört undermåligt.
Ja.
Men det var inte alls den utsträckningen, att man bombade inte på det viset heller under den tiden.
Men det du säger här är att den europeiska opinionen och allmänheten får för första gången här bli varse. Ja. Att i det moderna kriget så kommer det vara så att ingen är skyddad.
Exakt.
Och bor man särskilt i en stad så får man räkna med att här kommer det vara systematiska bombningar.
Och häng med på det här nu. Chamberlain, 1938.
Ja.
Det här i mars 1938 så bombar man Barcelona. Det är inte huvudsakligen italienare som bombar Barcelona.
Alltså Chamberlain är ju brittisk premiärminister, ska vi gå.
Ja. Ja. Men han är då på väg under våren där, eller sommaren, på väg ner till München. För att hantera krisen i Tjeckoslovakien.
Och förhandla med Adolf Hitler. Mm.
Och när han lyfter då från London så sitter han och tänker, och ser han Themsen. För nu är det så här med floder, är ju väldigt bra för inflygande.
Ja, för att man
kan följa floderna helt enkelt, så vet man vad städerna är. Även om de är så att säga mörklagda, som en vanlig taktik för att skydda sig. Han ser Themsen, han ser London. Och så har han precis läst om Barcelona. Och då konstaterar han där på vägen upp, vi måste hantera Hitler för att det brittiska folket kommer inte klara av det här som han har upplevt i Barcelona.
Och betyder det att han är medveten om att det är tyska bombplan som har bombat Barcelona?
Ja, det är det laget vet de ju det.
Då vet han ju.
Eller vänta, italienska bombplan som bombar Barcelona.
Just.
Ja. Men han är ju medveten om att tyskarna också tyskarna gör det här, att det här är framtiden.
Ja, det är kopplingen.
Och han gör ju den då, han inser ju då att det här tror inte jag britterna kommer klara av. Nej. Och därför då, det här är ju en tolkning.
Mm. Men här tycker jag att vi har en koppling mellan det spanska inbördeskriget och den här storpolitiska scenen. Nämligen att som jag brukar alltid upprepa, nämligen att det finns inte i Storbritannien en opinion att gå i krig vid det här laget. Och att man som Chamberlain, som du refererar till här, inser från ledningen i Storbritannien att man måste på något sätt undvika kriget så länge. Vi är dels inte förberedda för det moderna kriget, dels finns det inte en opinion. Befolkningen är inte beredd att kämpa som under första världskriget. Och sen vet vi ju alla att man säljer ut Tjeckoslovakien i Münchenuppgörelsen, eller hur? Men sen när hotet mot nästa steg, mot Polen, då har saker och ting hänt. Då har det vänt. Då är plötsligt den brittiska allmänheten beredd, och då går ju Storbritannien i krig. Så det betyder ju också att under den här perioden som spanska inbördeskriget förs, vad som vi redan har nämnt här, så är man ju inte från de allierade sida beredd att gå in i något krig. Och det är spännande. Men så här finns det alltså en koppling mellan bombningarna av Spanien och...
Ja, jag tycker det är super... Det är, alltså det är ju en tolkning som speciellt en historiker som jag har läst som har gjort den här kopplingen. Och det vet jag inte om man... Vi kan ju inte svara på allting. Men det säger ju någonting om hur viktigt symbolvärdet av det här kriget var. Och just att luftkriget hade flyttat till Europa. och att det var någonting nytt som man var tvungen att hantera. Och jag tycker det är intressant här med att tänka på svensk luftkrigstaktik i den här tiden. I försvarsbeslutet 1936 så går man ju över till att man tänker sig att man ska bomba preventivt motståndarens luftbaser. Man släpper tanken på att man ska ha jaktplan, för att man ser ju då hur Tyskland bygger upp sitt luftwaffe just med de här principerna. Man ska ha medeltunga, tvåmotoriga plan som man tänker sig då ska kunna använda i bland annat Polen och som så testas i Spanien. Mm. Och det här ser Sverige och bygger upp sin taktik precis därefter.
Mm.
Så att det finns ju en slags cirkelrörelse här som är hur man liksom kan spåra de här förändringarna i taktik.
Just det. Men man skulle kunna avrunda i alla fall och säga, med en viktig sak när det är spanska inbördeskriget som vi var inne på i början, att alla de här slutsatserna kring det militära, det taktiska, kanske till och med det operativa, att man lär sig vissa saker i Spanien, så är det ju en sak i alla fall som ju skiljer inbördeskriget här från det reguljära kriget, och det är just att man använder sig av de här summariska likvideringarna bakom och för att nöta ner motståndarsidan. Men då kommer det en liten knorr här, skulle jag vilja säga. Att det märkliga är ju att det reguljära kriget, det som förs sedan i Europa och framförallt på östfronten, innehåller ju just den här typen av likvideringar. Kanske inte nödvändigtvis mot sovjetsoldater i allmänhet. Men att kriget ju också förråas ju uttryckligen under andra världskriget, och vi har ju flera exempel på likvideringar av motståndarsoldater, till exempel under Ardenneroffensiv i Bastogne skjuts det ju amerikanska soldater. Vi vet också att allierade sidan skjuter tyska fångar och så vidare, och där kan man ju fråga sig lite nu för jag ju ett fritt resonemang här, är det här någonting som också påverkar de allierade? Det kanske att gå lite för långt, de här erfarenheterna från spanska inbördeskriget på något sätt skulle då spela över i andra världskriget. Jag kanske inte tror på den tolkningen riktigt, men jag tycker det är viktigt att uppmärksamma att spanska inbördeskriget är oerhört brutalt, det får vi aldrig glömma bort, va?
Och det är på båda sidor här nu,
ja, det är på båda sidor.
Men alltså, siffrorna på nationalisternas sida är väl betydligt värre, jag tror långt över 200 000
det är ju alltid segraren som vinner, va? Och det är precis som i det finska fallet, så är det ju så att man letar fortfarande efter de republikanska gravarna, nationalisterna vet man ju oftast väl var de ligger begravda, för det var ju segrarsidan.
Det är ganska intressant hur man mäter, eller de har haft problem med att helt enkelt avgöra de här siffrorna. Ett sätt som de har försökt med, det är helt enkelt beräkna den förväntade befolkningsökningen i Spanien.
Ja.
Och så har man räknat bort då de som man tänker kommer dö av naturliga orsaker. Och så har man liksom sett mellanskillnaden där på hur många det är som har... Ja, eventuellt skulle ha det. För man har helt enkelt inte siffror på det här.
Nej, och det är spännande. Det är ju ett land i Europa där man inte har koll på sin befolkning heller. Det är intressant. Det här är också lite samma sätt som Robert Conquest gjorde på sin tid. Han skulle räkna ut kostnaderna i människoliv för den sovjetiska repressionen. Att han, som du säger, han arbetade med en förväntat utfall demografiskt och såg att det fanns stora diskrepanser mellan det utfallet och också hur stor befolkningen var då.
Ja, men det är oerhört grisigt. Det är cirka 500 000 människor i alla fall.
Som dör till slut.
Ja. Och det är ju, de här problemen fortsätter ju efter krigsslutet 39 också.
Alltså, utrensningarna och repressalierna. Ja, alltså, många kommer ju hem från exilen för att egentligen direkt avrättas. En del utlämnas ju sen så småningom också. Från till exempel Vichy, Frankrike utlämnar ju en hel del av de här ledarna som har flytt till Frankrike från republiken. Men vi ska också komma ihåg en sak som jag tycker man kan avrunda med att nämna, att det våldet är också stort inom den republikanska sidan. Man har ju stora uppgörelser mellan olika fraktioner också. Så att det är ett oerhört tragiskt krig. Men vi får väl lämna spanska inbördeskriget därhen så här länge.
Jag tycker vi kanske får anledning att återkomma.
Det tror jag, det finns ju många aspekter av inbördeskriget. Men det här var några av de infallsvinklar som vi har tyckt varit intressantast.
Ska vi säga tack ska vi ha då?
Ja, tack ska vi ha.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.